har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och just nu så är jag i London i Mayfair. Och jag står här med Anders Ström. Vad kul att jag får hälsa på dig.
Ja, tack så mycket.
Du, nu är vi på väg här in till stället som heter, vad heter det, Tom Sweeney?
Ja, precis. Vi traskar omkring lite här på stan. Så att jag tänkte, när vi ändå går förbi här, så jag tog med mig ett par byxor som ska ändras. Så jag ska in här och så ska jag faktiskt prova en kostym lite snabbt också. Så tänkte jag ta med dig så får du se. Det är rätt kul det här. Det är lite entreprenöriellt och nyskapande i en gammal bransch.
I skrädderibranschen?
Ja, precis.
Ja, okej.
Okay, vi går in här.
Okej.
Okay.
Hallå. Hi, I'm good.
Good to see you. Good to see you.
Yeah, have you been good?
Well,
yeah.
Good.
Yeah.
How was your summer?
Yeah, good actually. Yeah. I The only bad thing is that I gained some weight.
Really?
So I come into with my trousers to my favorite suit to get them altered.
Well, I can definitely help you there.
Yeah.
And listen, it happens to us all, Anders. It's the way it goes. So don't
so
worry.
So you can see because I lost a button, and this is the, you know, do you remember this?
I remember
great
it well.
Fabric.
Yeah, great, yeah. Bird's eye fabric. It's beautiful. Yeah. When did we make these? Probably 10 years ago, maybe.
Yeah, 8-10 years ago.
Yeah.
Yeah.
Great.
I almost wear them every time to the Chelsea games.
Oh, really?
Yeah.
Well, Chelsea blue.
Color.
Chelsea blue.
Yeah.
Can't beat it.
Okay.
Well, should we jump into the fitting room and do this?
Yeah.
Yeah, it'd be great.
Thank you.
All right, after you.
Vi sågs ju senast i London och vi lyssnade här när vi var och hälsade på en skräddare som du tycker ganska mycket om i Mayfair, stadsdelen Mayfair i centrala London. Hittar du några bra kostymer?
Ja, jag har faktiskt fått dem precis här idag, så att det känns väldigt bra, för nu har jag kostymer som passar här, och efter den här coronaperioden nu så har man ju ofta suttit framför en skärm och inte använt kostymen speciellt mycket, men nu hoppas jag att affärerna ska börja återgå till det normala igen så att man får träffa folk, och då är det trevligt att ha en snygg kavaj.
Ja, ja, det var ju ett par stycken där som jag var med och provade ut. Jag kommer ihåg att du sa att en blå kostym är bra när man ska träffa banker.
Ja, precis. Ja, det går säkert med grå också.
Ja, men de är lite... Man ska klä sig efter tillfälle, helt enkelt. Efter business-tillfälle.
Ja, men det är olika länder. Och sen så tycker jag att man... Även om jag gärna klär mig leisure, som sagt, så tycker jag ändå att i affärer när man representerar så kan man visa god respekt med en bra klädsmak, och en snygg kostym går alltid hem.
Mm. Slipsen, är det något du brukar ha när du...
Ja, jag gillar att ha slips, men det är inte så vanligt längre att folk har det i till exempel Sverige. Men här i England är det mer vanligt, och i Amerika är det också vanligt.
Mm.
Och jag tycker att det är fint att ha slips, så det har jag gärna.
Mm. Men jag var också och hälsade på dig på ditt kontor, som ditt Veralda-kontor, som är ju din, ska man säga, privata investeringslåda. Eller vad säger du?
Ja, det är ett investmentföretag där vi är flera medarbetare, men det är jag som äger 100%.
Ja, och vi ska prata också lite om vad ni investerar i där alldeles strax. Men en sak som du faktiskt, jag blev lite förvånad, för plötsligt så reste du dig upp och så började du göra en tidslinje här över ditt liv.
Och du började ungefär vid 20. Kan du inte dra snabbt den tidslinjen som jag fick se där på whiteboard-tavlan?
Ja, nej, men det var ju när du kallade mig för spelnestor och jag brukar liksom förknippas väldigt mycket som Mr. Unibet eller liknande.
Ja.
Och lite grann så vill jag illustrera hur jag ser själv på det där. Och det är klart att jag har varit aktiv i spelbranschen och det finns ju bra skäl till det. Men egentligen så har jag väl alltid velat vara entreprenör och investerare generellt sett. Och sen råkade det bli spel för att jag hade sysslat med det redan i tidiga åldrar. Men man kan säga i början på 20-årsåldern så då startade jag mitt första företag som hette Travtjänst och sedermera Trav- och sporttjänsten. Och det var ju ett medieföretag där man sålde spelinformation till spelare som spelar på hästar och sen också på fotboll och andra sporter. Och det gjorde ju att jag fick upp det stora intresset att vara företagare. Så att de första 10 åren där mellan 20 och 30 års åldern så då var jag entreprenör och grundare. I oktober 97 flyttade jag till London för att starta Unibet och sen kom jag upp i 30-årsåldern då, som jag ritade upp där på tavlan. Och då var jag vd och affärsutvecklare i början och jobbade med ledarskap, byggde upp Kindred. Och i slutet på den perioden också startade vi Kambi. Och då gick jag in i 40-årsåldern och gick över till att vara ordförande i Unibet och byggde upp tillsammans med Christian Nylén och alla andra medarbetare Kambi då. Och under den 10-årsperioden som har gått fram till i vintras egentligen då, så har jag varit ordförande där och så har jag startat upp Veralda som är mitt investeringsbolag. Och nu när jag fyllde 50 här i vintras så fattade jag ett beslut att nu ska min fortsatta karriär de kommande 10 åren handla om att vara investerare och finansman med Veralda som centrum. Och sen kommer vi fortsätta att vara engagerade i att investera i spelsektorn eftersom det är någonting som vi kan och förstår. Men vi har även andra områden vi gillar.
Mm. Ja, för det kan man ju säga. Men en ganska stor sak här var ju att du också lämnade ordförandeposten i det bolag som du en gång hade grundat. Alltså Unibet är ett varumärke inom Kindred och så lämnade du då ordförandeposten i Kindred. Hur var det att ta det beslutet? Var det ett lätt beslut att fatta?
Ja, det var faktiskt, det kom ganska fort det själva beslutsfattandet. Fast jag hade nog funderat på det redan flera år tidigare. Men det passade sig inte riktigt då. Vi hade lite omsättning på personer i styrelsen. Vi hade startat upp det här med Kindred. Det var ganska mycket som hände med USA och så vidare. Så jag var liksom mitt uppe i alltihop och hann inte riktigt reflektera. Men sen så gradvis så växte den här känslan fram. Och man kan väl säga så här att jag kom där och så kom jag att tänka på att nu ska jag fylla 50 här. Och då slog det mig att jag alltid sett på mig själv som en lovande talang inom business och liknande. Men nu är jag helt plötsligt en gubbjävel, höll jag på att säga, va? Och den känslan var väl att jag måste försöka tänka i de här 10-årsplanerna. Och då blev beslutet till slut väldigt enkelt. Och att jobba med Veralda nu framöver, det ser jag väldigt mycket fram emot. För att en sak med att vara gubbjävel, det är ju faktiskt att man har fått lättare att fatta beslut och prioritera bättre. Kunna säga nej tidigare till olika saker och disponera sin tid bättre. Man har helt enkelt erfarenhet. Och det tror jag kommer vara väldigt effektivt och bra när man är investerare.
Mm. En sak som är bra att komma ihåg med Veralda, det är ju att de liksom absolut tyngsta posterna i Veraldas portfölj på 4 miljarder kronor ungefär, det är också Kindred och Kambi. Men du är absolut mycket större ägare i Kambi, eller hur?
Ja, det är större ägande och det har sina naturliga skäl eftersom när man var ägare i Unibet och aktierna i Kambi delades ut så fick man ju då motsvarande ungefär lika stor andel då. Så att det är egentligen, huvuddelen är ju aktier som egentligen kommer ur avknoppningen och den har ju varit väldigt lönsam för alla aktieägare i Unibet som då fick ett ägande i Kambi på köpet så att säga.
Mm.
Och sen under åren här nu så har jag byggt upp innehavet i Kambi lite mera och vi är ju största ägare där då och det är ju såklart en jätteviktig position för oss. Men också intressant för framtiden.
Mm. Om vi ska då säga vad Kambi är för någonting, så är det att man bröt loss oddssättardelen inom Unibet till en självständig sportboksleverantör. Och den här tjänsten då har man då delvis sålt då till Kindred som man hänger ihop med via en konvertibel, men också till andra ju. Och nu så står det stora hoppet till USA kan man väl säga.
Ja, det är en enorm marknad och där har vi ju haft bra framgångar och tagit in oss på den marknadsplatsen. Och våra kunder tycker jag går väldigt bra. Och vi utvecklar hela tiden nya produkter som passar både den amerikanska marknaden men som också kommer fungera på den europeiska marknaden. Så att alla våra kunder får nytta av det.
Men det är ju också så att när den här sommaren avslutades med att Kambi-aktien rasade hejdlöst, så berodde det på att Kambi hade förlorat sin USA-viktiga kund. Och, eller? Hade ni det?
Nej,
Penn National Gaming.
Jag håller inte riktigt med där, för att Penn har köpt ett bolag som heter The Score, som har en väldigt bra marknadsposition i Kanada. Och då påstår man att man också köpt det för att man har en så bra sportplattform, sportspelsplattform. Men det är bara det att The Score har ingen egen utvecklad sportplattform, i alla fall inte vad jag vet. Och Penn har inte sagt att man ska säga upp sitt avtal eller någonting än så länge. Och det pågår säkert förhandlingar, men det är på en operativ nivå som företagsledningarna får syssla med. Men jag protesterar lite grann där, så att från mitt perspektiv så hoppas jag att Penn vill fortsätta vara kund hos oss.
Ja, men för det som hela marknaden det som fick aktien att falla, det var ju också att det inte var första gången som man ville utveckla en egen oddssättardel istället då för att köpa in det externt. Hur ser det ut framöver? Vad tror du kommer hända här med den biten?
Om vi tar den historien så är det ju så att det är ett par bolag som har bestämt sig då för att man ska bygga in-house, som det kallas.
Ja.
Vi kan ta DraftKings till exempel. De har ju då köpt ett bolag för att fortsätta bygga på det.
SBTech,
ja, precis. Ja. Och det har vi ju sett här nu att det har ju orsakat enorma driftstörningar de första veckorna i den amerikanska fotbollsligan nu, som är den viktigaste sporten i USA. Så jag är... The jury is out när det gäller det där. Jag tycker att vi i Kambi har fokuserat väldigt bra på att ha väldigt driftsäker och bra plattform. Och det som jag tror har hänt, varför man vill prata om det här med att bygga allting in-house, det är ju egentligen en equity story för att man ska kunna locka investerare att investera i sina bolag på höga värderingar. Det är ju populärt att kunna jämföra sig i ett tidigt skede i en sån här bransch när kanske inte alla är så kunniga, att man vill prata som att man är ett Amazon eller Facebook eller Google inom den här branschen. Och därmed tala om att man är väldigt duktig på tech. Men jag tror ju och är helt övertygad om att på lång sikt så kommer den här branschen fungera som alla andra. För att det kommer vara marginalpress, man behöver få ner kostnaderna. Och att alla bolag ska bygga sin egen sportbok med allt vad det innehåller. Och det är ju inte bara oddsättning, utan det är massor med olika funktioner. Det tror jag helt enkelt inte på. Det är ungefär som att säga att Apple är konstiga som köper sina chipet av TSMC. Eller att BMW skulle tillverka däck till sina bilar själv. Nej, jag har tålamod med det här. Och jag förstår att det är lockande nu när aktiepriserna är uppe i himlen. Equity går som tåget, det är billigt med nya pengar, och att man då passar på att ta in så mycket man bara kan för att kunna vara med och slåss i marknadsföringskriget, det tycker jag är helt korrekt utav de här bolagen. Men för att de ska kunna få in mycket pengar på de här höga värderingarna, så har man då blivit tvungen att prata väldigt mycket om sin in-house tech. Och jag vet att det är väldigt, väldigt svårt i den här branschen att försöka bygga allting själva och vara bra på allt, utan man behöver fokusera. Det såg vi på 00-talet, så var det flera bolag som hade ambitionen att bygga precis allt in-house. Och de är borta nu, de finns knappt kvar längre. Och det är, tror jag, en sak där Unibet har varit väldigt duktiga på att prioritera och fokusera. Och vara duktig på Player Account Manage-plattformen, för det är där pengarna kommer in. Och sen har vi varit duktiga på under åren att vara en bra upphandlare av produkterna. Både casino, poker, men nu också sportspel då, som vi då lade grunden till själva. Man ska ju inte glömma att när Kambi startade så hade sportboksavdelningen på Unibet 50-60 anställda. Och i Kambi idag så är man uppemot 1000 anställda. Det kan ju säga sig självt då att om Unibet hade behövt skala upp antalet anställda inom den delen så mycket under de här 10 åren, så hade det varit enorma kostnader för det. Och också tagit fokus från att vara duktig på andra saker.
Men detta som du säger då, att man ska blicka investerarna och sådär. Det är ju ändå väldigt stora affärer som görs. Om vi säger då som Penn som köpte Score Media, Media and Gaming för. Det är ju $2 miljarder som de köpte för. Det är ju väldigt mycket pengar också som man betalar för det här. Alltså det är ju inte bara en story så att säga. Eller er
jo,
tid.
Jag håller med, men The Score har ju i sig självt en väldigt bra position i Kanada som nu ska öppna upp. Och det är en väldigt bra marknad. Så att jag tror att man ropade hem det här på den här LiveScore-appen och sin kunddatabas. Och sen så betalar man en enormt hög premie. Men jag tolkar det som så att om man var beredd att betala ja, $2 miljarder, alltså över 15 miljarder kronor för The Score. Då borde ju faktiskt Kambis relativ värdering vara ganska god också. Så jag är förhoppningsfull då i sådana fall.
Men för, menar du så här, man vet inte riktigt vad man gör i USA, men de kommer att lära sig?
Ja, men sen finns det ju massa andra kunder som inte ens har kommit ut på banan än, som har potential att bli jättestora. Kom ihåg att på 00-talet så hette spelbolagen som var stora i Europa Bwin, Ladbrokes, Expect, Centerbet och så vidare. Några av de här varumärkena finns kvar, men det är inte de som är stora längre. Det är nu helt andra bolag som har poppat upp. Och jag vet att det finns 3-4-5 giganter som sneglar på att komma in på bettingmarknaden i USA. Och jag hoppas att vi ska vara framme där och hugga med någon av dem. Och det är inte alls säkert att DraftKings och FanDuel, som nu är etta och tvåa på marknaden, är de som kommer vinna bara för att de har fått en lysande start med sina kunddatabaser som härstammar från deras Fantasy Games-spelare. Så att, det är en lång resa det här, så vi måste ha tålamod.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Men om vi pratar om också värdet i tech och man kan visa upp det mot investerarna, vad är det då man vill visa upp att man har det data över då spel och vad finns det för fördelar med att outsourca det? Vad, liksom, om du kan förklara det lite grann.
Ja, men jag kan ta två exempel. För det första då, så i Kambinätverket så har ju vi då ett stort antal operatörer som ligger på vår plattform. Och även om inte vi vet vad varje kund heter, för det vet man inte som leverantör, så ser vi spelmönstren. Så att om det är ett odds eller en match som är felprissatt någonstans i nätverket, så kommer den signalen gynna alla andra i nätverket också. Medan varje bolag som har bara sin egen data tillgå, som har då byggt in-house, kommer då bli drabbade av den här felprissättningen varje gång själva också. Men är man på Kambi-plattformen så kan vi dra nytta av nätverkseffekten i att vi äger den här datan över hela nätverket, så att vi kan göra produkten bättre för alla våra operatörer. En annan sak som är väldigt bra med att ligga på Kambi-nätverket såg vi här om veckan nu faktiskt. Efter du hade varit i London så lanserade vi vår nya produkt som heter Same Game Parlay. Mm. Och Same Game Parlay, om jag ska försöka förklara det, så är det en spelprodukt som på vissa bolag heter In Event Combination eller Bet Builder. Men det är en ganska komplicerad produkt, därför att den går ut på att man i samma match kan spela på flera olika händelser i samma spel. Det vill säga, om jag tar ett exempel, man kanske spelar på att Manchester United ska vinna, Ronaldo ska göra mål och det ska bli mer än 3 mål i matchen. Alla de där 3 olika sakerna är så att säga på egen hand ett odds. Men kombinerar man alla 3 så måste man använda en ganska komplicerad algoritm för att räkna ut vad oddset ska vara, så att man inte får ett beroende odds som blir felsatt, så att säga. Och samtidigt tar man också väldigt, väldigt mycket risk, eftersom de här oddsen är väldigt höga och en spelare kan vinna mycket pengar på en och samma grej. Det andra är med den här Same Game Parlay som vi har på Kambinätverket, är att man kan kombinera Same Game Parlays i en match med en annan. Man kan också ta en Same Game Parlay i en match och gå till en helt annan sport och spela ett annat lag. Så att våra kombinationsmöjligheter är otroligt mycket bättre än för de som har byggt det här in-house. För det första är det bara ett bolag som har klarat av att bygga det in-house, förutom Kambi.
Vilket är det?
Det är Bet365. Ja. De är störst på betting just nu. Mm. Och de har haft de resurserna. Men de andra bolagen har köpt den här produkten separat, och då kan man bara spela på en och samma match. Man kan inte kombinera med sitt övriga utbud, för att det går inte, de har inte lyckats koppla ihop det. Mm. Vi hade 15 team av utvecklare som jobbade på det här, tog fram det, och sen jobbade tillsammans med risk och trading och allihopa. Och det var ett kanonjobb som gjordes här nu för att lansera det här. Och det som är så stor fördel är alltså att alla våra operatörer nu får den här produkten pang, utan att behövt lagt en enda utvecklingstimme själva. Och det är ju ett bra exempel på varför Kambinätverket har en inneboende styrka som jag tror kommer vinna i längden.
Är det något som efterfrågas, att man ska kunna då betta på allt fler kombinationer, inte bara den här vinner eller det blir 3 mål, utan att man ska ha mer en komplex?
Ja, det är absolut. Det här är, jag är jättebullish på den här produkten, därför att vi kan redan nu se att de här första omgångarna när vi har lanserat den här nu, så är det en stor del av vinsten på en speldag hos våra operatörer som har kommit på just den här. Och när jag var med och byggde live betting 2002, då kände jag att live betting, det kändes helt säkert att det skulle bli en superprodukt. Och det är, live betting är ju jättestort, det är ju runt hälften av alla spel som görs live. Och det tog dock 4-5-6 år innan live betting riktigt tog fart. Och det berodde ju på att mobiltelefonerna var för dåliga när vi lanserade live bettingen. Men när folk sen kunde använda en Apple eller en smartphone, så blev ju spelupplevelsen mycket större. För den här bet-typen som heter Same Game Parlay, så behöver man inte ha en ny device, utan den funkar inom spelet precis som vanligt. Och vi kunde se alltså på första NFL-omgångarna här nu som vi körde, så var det redan nu en stor del och en växande del som är den här typen av spel. Den verkar vara väldigt populär, och jag har väldigt stor tro på den, helt enkelt. Och det kommer visa sig framöver, tror jag.
Ja, det låter ju som att det är till för dem som antingen tycker väldigt mycket om att spela och också är ganska kunniga, eller inom en viss sport, eller?
Nej, jag tycker inte det, för att jag tror däremot att jag är uppväxt med att man spelade bara på vilket lag vinner, etta, kryss och tvåa.
Ja.
Men speciellt de yngre spelarna nu, de är mycket mera intresserade av stjärnspelarna. typ att jag gillar Ronaldo eller jag gillar Ibrahimovic eller vem man nu gillar. Så att när man lägger ett spel så vill man kanske spela både att sitt lag ska vinna och att sin favoritspelare ska göra mål till exempel. Eller i amerikansk fotboll att man gillar en speciell running back till exempel som ska springa med bollen, och så kan man lägga in att han ska springa minst 80 yards i en match och att hans lag ska vinna. Och kanske att deras quarterback ska göra en touchdown. Det där är jag skulle vilja kalla det att det är mer en produkt för nöjesspelaren som vill satsa lite med de chanserna att vinna mycket. Och det har vi tidigare kanske inte haft så många produkter för. Utan det är möjligen då det här att de som gillar att spela tripplar, fyrlingar, femlingar för att få upp oddset. Det har alltid funnits. Mm. Men nu har vi en produkt som fungerar i samma match och under matchen. Och det är väldigt attraktivt. Vi ser det. Jag ser det på siffrorna. Vi får hoppas att kanske Christian får en fråga på kvartalsrapporten, så får han berätta kanske några siffror. Men jag får inte berätta än så länge i alla fall.
Vad skulle man kunna ha gjort bättre från Kambis sida för att det inte skulle ha blivit så här nu? Att man ska försöka utveckla in-house. Vad är det ni inte... Eller ni, men du är ju storägare. Men du arbetar också en del med kundkontakt.
Jo, men jag kan vara självkritisk. Ja. Det kan du lita på. Annars hade jag aldrig suttit här.
Nej.
Men, jag tycker det själv att... Och det har vi tagit upp internt. Vi kan bli bättre på att förklara våra produkter. Vi hade till exempel en kapitalmarknadsdag i somras där vi hade väldigt mycket material att förklara vad det är vi gör. Men jag tror att initialt så hade vi en produkt som skulle passa till alla. Och det insåg vi ganska snart att så kommer det inte funka i framtiden. Och under de här senaste åren har vi byggt om produkten nu. Så att vi erbjuder det som är under huven. Eller om man tänker sig som ett isberg. Där man har 90% av allting ligger under vatten och inte syns. Medan där kunden kan bygga på toppen av isberget. Sitt eget användarinterface och göra så att man ser unik och annorlunda ut även om man har samma tjänst i botten. Och det är väl en grej som vi nu är i processen att förklara för våra kunder som vi har och våra potentiella kunder vi vill ha. Och jag måste säga att jag tror att i längden så kommer vi kunna lyckas att presentera det här på ett bra sätt. Och hade jag inte trott det så hade jag inte... Ja, då hade jag inte sysslat med det här, men jag måste säga att jag har hög conviction på det. Men som sagt var, du har rätt i att man måste vara självkritisk, och det är vi. Men samtidigt så är vi förhoppningsfulla. Vd:n gick ut här om veckan och sa att vi har en väldigt bra pipeline, och vi ser också att det finns fortfarande väldigt många potentiella kunder där ute, både i Nordamerika men också till exempel i Europa, där flera av de här gamla statliga monopolen har ålderdomliga system och där de kommer behöva uppgradera så småningom. Och ju fler länder som licensierar sportbetting, desto större chans har Kambi att få nya kunder. Vi tittar även på Latinamerika där vi redan är framme och har bra kunder. Och vi tittar även på Asien på sikt, även om det kommer längre fram.
När jag var på ditt kontor så satt du och berättade liksom att här är... Det fanns spår av licensansökning som du hade gjort, och det var liksom 90 sidor ungefär. Du sa att det var nästan som att läsa en roman. Kan du inte berätta vad det är de begär man ska skicka in?
De har väldigt hård granskning och kontroll av nyckelmedarbetare. Så sitter man i styrelsen eller har en nyckelposition i ett spelbolag, så kommer man att få en granskning. Vad man har för meriter i affärslivet, hur man har finansierat sina verksamheter och investeringar, och att man har rent mjöl i påsen, inget polisregister och liknande. Och det är väldigt noga, och det påminner ungefär likadant i varje delstat, men varje delstat har alltid lite olika krav så att säga. Vissa delstater så blir man intervjuad, då har man kunnat göra det på Teams, men vissa delstater så måste man komma på en fysisk intervju så att de får träffa en. Och jag är faktiskt lite van med det här, för att det funkar faktiskt likadant, att det är rigorösa licensansökningar när man ska bli hästägare i USA.
Jaha, är det så?
Det ska också ske i varje stat. Så vart femte år måste man fylla i blanketterna igen. Men det är inga 90 sidor, utan det är bara ett par sidor. Men ändå, de är noga med att det ska vara att alla som är i branschen ska vara okej, alltså. Mm. Och det är man ju även i Europa nu med de här licensansökningarna. Men det är väl ännu mera noga i USA. Och dessutom är man i USA fortfarande lite på det analoga hållet. Det är mycket signaturer som ska skrivas med blått bläck. Och det är inte så mycket bank-ID än så länge. Så det gör ju att det tar lite extra tid såklart.
Vi har ju också fått en spelreglering här i Sverige. Det tog ungefär 20 år att få den på plats. Du trodde, har du sagt, att det skulle ta 2 år. Vad säger du om den spelreglering som finns nu?
Ja, det tog längre tid helt enkelt. Och jag tror att det är bra att man nu äntligen har gjort den. Det är bra för spelarnas säkerhet. Det är bra för skatteintäkter för staten. Det är dock inte en fullständig reglering i mitt tycke, eftersom det fortfarande inte krävs licenser för suppliers, det vill säga leverantörer av produkter och marknadsföringskanaler. Jag tycker att det hade varit mycket bättre om man hade licensierat det också, vilket man gör i amerikanska delstater.
Men är inte det på gång, den diskussionen?
Ja, jag har läst någonting om det också, men det har ju gjort att under de här första åren nu i Sverige så finns det illegala operatörer som inte har licens, som marknadsför sig med produkter som då har försprång mot de som är licensierade. Och så skulle det ju förstås inte ha varit, tycker jag. Så där gjorde man en miss. Och sen så tycker jag att den här 5000 kronors gränsen som kom med anledning av pandemin, det tycker jag också var en sån här godtycklig förändring som gör att systemet blir oförutsägbart. Och det är inte bra för operatörerna som vill sköta sig, och det är inte heller bra för staten och myndigheterna, för att det är bättre att bygga ett system som håller, och så håller man sig till det och inte ändrar så mycket. För det är som sagt var inte alls bra för någon.
Även, vad är den stora skillnaden mellan den amerikanska och den, om man kan säga så, europeiska marknaden? Eller kan man säga europeiska? Vi har ju Nederländerna här som varit ute nu nyligen. Men kan man se någon skillnad där som du tycker är påtaglig?
Ja, den stora skillnaden är att i USA så har det traditionellt sett getts licenser för fysiska kasinon till områden där det finns ursprungsbefolkningar. Mm. Och de har då givetvis bromsat upp det här med online ända tills man kom överens om att för att få en licens i delstaten så bör man ha ett marknadsföringsavtal eller ett marknadsföringstillgång, en licens med de här olika aktörerna. Så att det funkar så. Generellt sett, som ett exempel då, att man betalar kanske 10% av det man tjänar till kasinot, och sen betalar man en skatt till staten på 10%, och då blir det totalt 20, vilket är den ungefärliga skatten som ligger på i Europa då.
18.
I Europa finns det inga sådana uppgörelser, förutom i Belgien är det lite grann så, men det är väl den stora skillnaden, tycker jag, än så länge.
Men är det mer förutsägbart i USA? Det är ju olika delstater kanske. Det kanske inte går att säga så, eller?
Ja, det är olika stater. Så varje delstat får ses som ett land. Mm. Men jag tycker nog att regelverket verkar, när de har satt regelverket så har de i alla fall hittills inte börjat peta och ändra i det så mycket. Mm. Så att, jag hoppas att det fortsätter.
Mm. Och hur kan man säga någonting, för om man säger ursprungsbefolkningen då i USA, det var det som förr i tiden kallades för indianer helt enkelt ju. Och där, de har ju fått bedriva då kasinon på vissa reservat som haft nästan egna lagar på, inom olika områden. Kindred har ju gjort flera sådana här deals liksom med vad säger man, är det olika...
Market access deal säger man på engelska.
Ja, ja.
Att det är en marknadsföringsdeal då, eller
liknande. Ja, men de har inte så stor andel ändå av den totala marknaden, eller hur? Eller?
Nej, men de har ju, det beror ju alldeles på vilken stat man är i. Ja. Och det finns till och med vissa stater nu som inte har speciellt många sådana här kasinon. Och där går man bara med en vanlig rak skatt.
Ja.
Att det är återigen, det skiljer sig från varje område. Men den största aktören, det är ju de som äger Hard Rock.
Ja.
Och det är ju då en tribe, eller en Native American stam i Florida som heter Seminoles.
Ja.
Där har du då, där väntar man ju på att om Florida ska öppna upp, att de kommer att själva vilja vara den stora aktören. För de har redan online-casino-intressen i övriga stater. Mm. Så att, det kommer bli intressant att se hur de gör.
Och det finns ett kontrakt med dem, eller hur? Ni har något kontrakt med dem?
Ja, i någon av delstaterna. Jag är lite dåligt påläst
om det.
Men jag har träffat dem på sitt nya kasino i Hollywood, Florida. Mm. Det är ett kasinohotell som ser ut som en stor elgitarr. När man kommer på vägen på Turnpiken så ser man bara en jättestor gitarr rakt upp. Och så visar det sig att det är ett hotell med kasino i. Imponerande.
Ah, ah. När var du senast på ett kasino själv förresten?
Ja, det är nog 2 år sedan nu eftersom det har varit corona.
Ah, spelar du när du går?
Ja, jag brukar spela lite förströelse bara för att se hur det funkar. Och om jag spelar någonting, om jag ska gå ut en kväll och äta middag eller någonting, så kanske man ställer sig vid ett bord i 10-20 minuter och gärna roulette eller paygao poker. Mm. Men om jag spelar om jag spelar i kasinot i Las Vegas, då sitter jag ofta i sportboken och spelar på en amerikansk fotbollsmatch. Eller så går jag bort och tittar i det som heter Raceboken, där de visar hästkapplöpningar från hela USA och där man kan då spela lopp efter lopp hela eftermiddagen.
Mm. Är du spelberoende eller på gränsen?
Nej, men i och för sig, om man håller på i den här branschen så kan man väl säga att man är spelberoende i den meningen att man har sin inkomst från att syssla med spel. Men jag kallar det för semiprofessionellt, för jag har inte tid att följa med hela tiden. Och så har jag ett bra nätverk av informatörer som gör att jag ibland spelar mer och ibland spelar mindre. Och det brukar sluta med att jag går ungefär plus minus noll. Och någon enstaka gång under ett stort mästerskap så har jag haft ganska stora vinster. Men det är ingenting som gör någon direkt skillnad, skulle jag vilja säga. Däremot tycker jag det är kul att spela på hästar. Speciellt när man är på trav. Och det har ju varit stängt länge nu. Men det ser jag fram emot att göra.
Och din största vinst är 32 miljoner kronor, va?
På trav. Ja, vi var ju flera om den då. Men jag hade gjort systemet i alla fall. Så att, det var kul. Det var faktiskt i samband med att vi gjorde börsintroduktionen av Unibet också. Så att det var länge sedan nu. Det är 2004.
Vad är din största förlust då?
Oj, ja, jag har nog spelat... Jag tänker efter här nu. Vad kan den största förlusten vara? Ja, 500 000 har jag satsat en gång på ett lag. Ett amerikanskt fotbollslag. Och det förlorade.
Mm. Hur kändes det då?
Nej, det är bara att ta fram Excel-arket och skriva in det. Och bocka av minus. Och sen så gå vidare.
Ja. Vi går in här på Veralda, för nu så har du tänkt, hej då Mr. Spel, nu kommer hej finansman ungefär. Och om vi tar Veralda, då har ni 4 olika kategorier kan man säga. Det är spel och betting, digitalisering och sen makrotrender och vad ska man säga, den fjärde är diversifieringsinvesteringar kanske.
Ja, precis.
Ja. Om vi börjar med spel och betting. Det är den absolut största delen i hela portföljen. Den är på 2 miljarder drygt, eller hur? Eller mera,
ja,
kanske?
Ja, den har gått ner lite grann sista veckan här nu.
Ja, varför?
Nej, det kom ju den här nyheten förra veckan om att den holländska regleringen inte blir som det var annonserat. Så att, det gör ju då att till exempel Kindred har fattat beslut nu, tror det var i fredags, om att... köra paus i Holland tills man får sin licens.
Mm.
Och det har då marknaden reagerat på. Mm. Det måste vara det skälet. Men jag känner att det är en övergående grej ändå. Och jag hoppas att man förbereder sig så att när man väl öppnar upp igen så ska man snabbt kunna komma upp på åtminstone i närheten av vad man var innan. Eftersom man ändå har ett så pass starkt varumärke som man har.
Mm. Kom det som en överraskning för dig med Holland?
Jag har väl alltid lite oro när det gäller hur politiker kan ändra sig. För det har vi ju sett i den här branschen. Men allting pekade på att vi hade skött den här cool-off-perioden som vi skulle enligt alla konstens regler. Och sen kom det då helt plötsligt förra veckan ett nytt direktiv från myndigheterna där man då bestämde att man får absolut inte ta några spel under tiden fram till dess att man har fått sin licens.
Mm.
Och för Kindreds del så är det några månader bort. Och därför så var man tvungen att då ta det här beslutet. Och det är förstås olyckligt, för jag tror att det hade varit bättre för kanaliseringen. Det vill säga att få in alla kunder i det systemet. Om sådana aktörer som ändå sköter sig som Kindred gör. Kan få en licens omgående och servera sina kunder deras produkter. Och samtidigt också börja betala skatten.
Mm. Och detta då att man fick böter, varför fick man det från början?
Ja, det var väl inte böter egentligen, utan det är att vdn i Kindred gick ut med en preliminär siffra över hur mycket man tappar per månad. Mm. Och det är väl det som är då oron då. Mm. Allt sånt där skapar ju oro, det kan jag förstå som investerare själv när man inte har hela bilden klar för sig. Och speciellt då när reglerna ändras, så att säga, mitt uppe i spelets högsta varv. Det är olyckligt, men så är det, och jag tror och hoppas att Kindred och deras management kan hantera den här situationen.
Och om vi återgår då till Veralda, då har ni spel och betting, och där har ni Kambi, Kindred, och sen har ni internetkasinot Casumo, vet jag. Och vad har ni mer för någonting?
Ja, vi har en post i ett amerikanskt operatörsbolag som heter Rush Street Interactive, som är Chicago-baserat.
Mm.
Och de är också kund på Kambi, och de har jag följt länge. Mm. Faktiskt så att en av de högsta cheferna är en väldigt god vän till mig. Och, så jag brukar försöka träffa honom när jag är i Chicago, och gärna gå på amerikansk fotboll då, för han håller på Chicago Bears.
Ja, och du håller på?
Som tyvärr slog Detroit igår, som jag hade satsat på.
Jaha, okej. Okay. Hur mycket förlorar du då?
Då förlorar jag mycket mindre än den största förlusten på en Super Bowl.
Ja.
Det var mindre spel.
Och sen så har ni också digitalisering. Och vad finns det inom det skiktet, skulle du säga? Och hur tänker ni där?
Digitalisering, det är ju då att sidoeffekten av att syssla med online gaming är ju att man har lärt sig ganska mycket om den digitala businessmodellen som helhet.
Mm.
Så vi försöker hitta teman där man drar nytta av digitaliseringstrenden. Och i början så sökte jag mig till att gå in och investera tidigt i bolag, men då upptäckte jag att det har jag inte riktigt tid med. Och vi i Veralda har inte så mycket resurser att vi kan vara med så aktivt i styrelserna som man skulle kanske vilja vara då. Utan där har vi upptäckt att man kan via ett nätverk investera tillsammans med andra liknande family offices eller investerare, eller också gå in i andra investmentbolag. Man kan även göra investeringar i fonder som är duktiga på att definiera bra tech-möjligheter. Så det har vi lagt ner ganska mycket tid på nu, senaste, ja, mina medarbetare i alla fall. Så det är ett fint område. Men jag tycker även kategori 3, makrotrender, är intressant, eftersom jag har ett stort intresse för samhälle, teknik, politik och hur saker och ting ska utvecklas runt hörnet, så att säga.
Mm.
Och makrotrender är ju en sån sak att man kan försöka hitta någonting som kommer att bli stort på lite längre sikt.
Och vad tänker ni där då?
Nej, men du frågade ju mig där när vi satt på kontoret. Ja. Så tog jag ett exempel, och det är ju den här klimatfrågan som är oerhört viktig fråga för hela jordklotet, och där jag tycker att lösningen på klimatfrågan kommer inte vara att man ska stänga ner allting, utan jag tror att man måste lösa det med ny teknologi. Och det går att ta fram hållbara alternativ på sikt, men det kommer ta sin tid, och under den tiden så tycker jag inte man ska bränna kol, olja och gas i första hand, utan jag tycker till exempel att hela den här hysterin med att man har stängt ner kärnkraft energin i många länder, den trenden kommer att slå tillbaka, därför att till exempel Tyskland då, som har stängt ner alla sina kärnkraftverk, de köper nu kärnkraftsel från Frankrike som ligger alltså granne.
Mm.
Och jag ser en jättepotential i det, alltså vi har gjort en portfölj med mina medarbetare på Veralda, så har vi både köpt bolag som sysslar med att ta fram uran och uran-ETF, så att man följer helt enkelt uranpriset. Och det där började vi med i slutet på förra året, och den har nästan dubblats nu då redan, och vi ser väl en dubbling tillkomma förhoppningsvis då.
Så uran ur olika synvinklar, ni har kokat ihop en portfölj där?
Ja, precis.
Uh-huh. Och sen vet jag också att vi pratade om att du var ganska fascinerad av Hyperloop-tåg.
Det är en ganska ny grej som jag precis började sätta mig in i och läsa om, men det är ju intressant att vi pratar om i Sverige då att investera hundratals miljarder i nya snabbtåg som bygger på en teknik som är flera hundra år gammal. När det kanske bara, om inte allt för länge, finns helt ny teknik som kan då vara mycket mer miljövänlig och gå mycket snabbare och säkrare och alltihopa. Och då hoppas jag att man hejdar sig och bygger de här snabbtågen, för att det riskerar ju att bli någon slags Göta kanal-effekt utav det, att när väl kanalen var färdigbyggd så var det ingen som behövde använda den.
Innan vi går in på det fjärde området så tycker jag det är ju ganska intressant. Du har ju bott utomlands väldigt länge. Man ser dig ganska aktiv så här på Twitter. Du betraktar Sverige utifrån. Vad har det gjort med dig? Du delar ganska mycket. Du är ganska aktiv så där på Twitter ibland när du delar saker. Och sen så skriver du att det här behöver inte vara min egna åsikt och sådär. Men...
Nej, precis. Nej, men jag är intresserad av samhälle, politik och allt möjligt att hänga med. Och det är klart att jag har ju bott utanför Sverige i snart 25 år. Mm. Men jag är trots allt ändå svensk. Och den här situationen delar jag med, jag googlade det förut här, det är ungefär 700 000 svenskar som bor utomlands. Och de allra flesta är ju som jag, att man fortsätter att följa med vad som händer hemma i Sverige.
Mm.
Att man bryr sig om det. Man har sina föräldrar eller släkt och vänner och så vidare. Och även om inte jag tillbringar så mycket tid i Sverige längre. Utan jag är i princip bara hemma och hälsar på. Och ibland åker jag på elitloppet och något trav och så vidare. Men det, jag har ingen riktig önskan att flytta hem till Sverige igen. Utan jag blir nog kvar utomlands. Men däremot så känner jag att vi 700 000 svenskar utomlands. Vi kanske också kan tillföra saker och ting för Sverige. Sen tycker jag att det verkar som att det är ganska mycket svårigheter just nu i Sverige. Och där tycker väl jag liksom att oavsett vad man har för politisk mening så tycker jag nog att det vore bra om de här stora partierna kunde komma överens om åtminstone de viktigaste frågorna som ska lösas. Hur ska Sverige se ut om 20-30 år? Och hur ska man nå dit? Jag tror nog att det hade gott att komma överens om det. Det är ungefär som att inom försvarspolitik är det bra om man kommer överens, för att det tar så lång tid att ställa om. Och det gör ju att om man inte är överens utan man bara ändrar sig varenda gång någon vinner valet så bestämmer de det, och så vinner någon annan valet så bestämmer de tvärt emot. Det tror jag den principen måste man även applicera till exempel på den här frågan kring utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik som jag sa, men också frågor kring den här invandrings- och integrationsfrågan, där det verkar faktiskt som att de flesta partierna är ganska överens om att man verkligen måste ta tag i frågan och göra någonting. Men då borde man sätta sig och göra någon slags grand strategy for the long run, eller kalla det för någonting. Hur ska vi optimera Sveriges möjligheter? Och där har faktiskt det här med utlandssvenskarna någonting att bidra med, tror jag. För att det finns ju exempel på att saker och ting som kanske även vänstersidan kan tycka att man vill driva, till exempel förmögenhetsskatten som avskaffades. Mm. Det gjorde att inflyttningen till Sverige ökade. Kapitalplaceringarna i Sverige från utlandssvenskar ökade. Och det var ett sätt att dra nytta av de som bodde utanför Sverige. Och också se till att folk inte flyttar ut från Sverige. Så att sådana saker, att försöka hitta ett sätt att kunna leverera samma mått av välfärd och styrka för landet, men kanske inte behöva hela tiden höja skattetrycket.
Mm.
Sverige har väl ett skattetryck på roughly 45%, medan ett land som jag till och med bringar mycket tid i, Schweiz, har ett skattetryck på knappt 30%. Och jag upplever att i Schweiz så har man samma eller lika bra välfärd och möjligheter för alla som Sverige, men till en lägre kostnad. Och jag gillar även länder som Singapore och Kanada. Och det hade varit bra om Sverige hade sett sig omkring lite grann och tittat på hur kan de länderna optimera möjligheterna för sig och sina medborgare. Både de som kommer till landet och de svenskar som flyttar ut ur landet. Det är en sak jag tycker skulle vara intressant.
Det är ju val om ett år ungefär. Vad ska du rösta på då? I Sverige får du rösta?
Ja, i Sverige får jag rösta, och jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig än faktiskt. Och även om jag bestämde mig så kanske jag inte skulle berätta det. Men jag har tidigare röstat på Folkpartiet. Och det är ett parti som jag tyvärr har blivit väldigt besviken på.
Mm.
Så jag tror att det är bra att de inte finns längre, för då behöver jag inte rösta på dem. Nu heter de ju Liberalerna.
Mm.
Så att det blir nog inte dem i alla fall, skulle jag tro. Jag kommer inte rösta på Vänsterpartiet heller.
Nej, all right. Vi tar den sista kategorin här i Veralda-portföljen. Och det är skog och fastigheter bland annat som ni kör, eller hur?
Ja, där är väl kanske inte min hemmaplan riktigt. Men vi har investerat i ett bolag som sysslar med skogsmanagement av skog. Och det är en intressant tillgång. Jag har lärt mig lite mer om det på slutet. Det gillar jag. Och sen är vi med i ett onoterat fastighetsbolag i England som investerar i lite mer smarta lösningar. Försöker hitta områden som är på väg upp och bygger om och bygger nya hus som är mera planerade för framtiden. Och det tror jag kan bli intressant. Den typen av fastighetsbolag kommer att bli intressanta i skedet nu efter pandemin. Jag tror att det kommer bli helt andra användningsområden för kontor i och med att man har vant sig vid att man faktiskt kan jobba hemifrån. Kanske inte så mycket som under pandemin, men lite grann i alla fall. Plus att man kanske inte behöver så enormt traditionella kontorsytor som det har varit tidigare. Mm. Så den är vi gärna med att investera mer i.
Kommer det komma någon ytterligare ett femte ben här? Eller finns det något annat som ni tänker på sikt? Eller som du tänker på sikt?
Nej, jag tycker att en av de saker som har fungerat bra är att försöka vara systematisk och fokusera. Och det här känns bra just nu. Möjligen så sätter vi oss ner om några år och ser över det här och kanske tar bort någon och lägger till någon annan. Men just nu är det här som är målet, så att säga.
Det är ju via Veralda som du är då största ägare i Kambi. Vad är det, 17% eller hur?
Ja, 17,5 tror jag. Ja.
Du har ju sålt aktier 2 gånger innan det har kommit dåliga nyheter om Kambi. Och det var 2 veckor före DraftKings köpte SBTech i december 2019. Och i våras så var det före nyheterna om Penns köp av Score. Vad säger du till dem som tycker att det här ser konstigt ut?
Ja, jag säger att det är... för det första så ägs aktierna i det här bolaget utav Veralda som har en styrelse. Vi måste ha tydliga styrelsebeslut över hur vi ska förändra våra innehav över tid. Och vi behöver också ta hänsyn till de här stängda perioderna när man inte får handla. Därför gör det att vi måste planera i god tid när vi ska göra en affär. Om vi börjar med DraftKings så var det ju givetvis så att hade jag haft en aning om att de skulle köpa SBTech, då hade jag ju sålt mycket mer aktier i det tillfället. Dessutom om man tittar på aktiekursen som jag fick betalt då för mina aktier, så står ju aktien högre idag. Och den har ju stått betydligt högre, så de som köpte mina aktier då har nog haft goda möjligheter att tjäna en bra hacka. Så det tycker jag, den tycker jag är helt odiskutabel. Och jag förstår inte varför det ska behöva vara sådana insinuationer. Och ännu mer insinuationer när det gäller den här pennaffären. För det första så har Penn inte sagt upp något avtal. För det andra så gjorde den här affären månader innan det här kom. Och sån kristallkula tror jag alla förstår att det har inte ens jag. Så att, och samma där, då hade jag väl sålt ännu mer aktier i sådana fall. Jag är fortfarande bara hyvlat av en bråkdel av de innehav vi hade för att göra andra investeringar i andra saker som det nu handlar om.
Apropå så här kristallkulan, de senaste åren så har det ju skett en stor konsolideringsvåg bland speloperatörer och spelleverantörer, och Affärsvärlden har faktiskt skrivit ganska mycket om detta, och det går ju också massa rykten om nya förvärv och sammanslagningar. Vad tror du kommer hända inom den industrin framöver, alltså på kort sikt också och längre sikt?
Ja, vi är faktiskt mitt inne i en sån här konsolideringsfas som vi alla har förutspått och trott på länge. Och det är väldigt mycket som händer just nu. Och när jag tittar från som ägare så finns det ju liksom en meny med allt möjligt man kan göra och koppla ihop olika bolag med varandra. Vad skulle passa bäst ihop? Och vi tittar ju på alla rätter på menyn hela tiden.
Vad tittar ni på?
Ja, men alltså vad skulle kunna hända i framtiden? Ja. Vilken plats ska Kindred ha i framtiden? Ja. Ska man vara en independent provinciell aktör uppe i Stockholm med marknader i Europa och så försöka slå sig in på amerikanska marknaden? Eller behöver man mer leverage för att gå ihop med någon annan för att få mer styrka och mer skalbarhet och så vidare?
Vad tycker du?
Det är sådana saker som man måste fundera på hela tiden. Jag tycker också att det finns väldigt mycket annat att titta på också som jag inte kommer att säga till dig här nu.
Jo. Men
jag lovar att titta på allting. Ja. Det finns som jag sa till dig är att det finns ytterligare rätter från köket som inte har satt upp på menyn än. Så att, men det får bli som en liten överraskning.
Ja. Men det här håller i sig. Det här är här för att stanna, skulle du säga. Alltså,
jo, men det är ju så i alla nya industrier så händer ju det här. Och ett bolag kan ha en viss fördel och ett annat bolag en annan fördel. Och så lyckas man slå ihop de här och klarar en merger som inte alltid är lätt. Så då kan man bli väldigt stor och väldigt stark. Jag tycker de har gjort det ganska bra. Entain till exempel.
Ja, det var en jätteaffär nu, alldeles nyligen.
Ja, de är inne i någon jätteaffär nu. Och sen har vi då Flutter som jag tycker också har gjort det bra. De har varit pigga och snabba på att plocka upp bra assets i USA. Och det tror jag kan vara nyckel till hur, om man i framtiden ska vara med i en av de stora bolagen globalt. Även om jag tror det kommer ta den stora picturen som man ritar upp här, den kommer inte vara klar förrän 10-20 år från nu.
Ja.
Men det är nu det börjar ordentligt.
Mm. En sista fråga här. Du är delägare i 200 hästar ungefär. Vad är målet med hästintresset på sikt?
Nej, men det har faktiskt varit så att för 15 år sedan när jag började ihop med en kompanjon som numera kör sitt eget bolag. Så var målet att få fram världens bästa häst på 15 år. Mm. Nu är det 16 år sedan. Och 2019 så tycker jag nog att jag hade nått det målet första gången. För då hade jag en häst som heter Green Shoe. Mm. Som jag personligen tycker i alla fall är världens tekniskt snabbaste häst. Sen är han nog kanske inte världens bästa häst genom tiderna eller liknande. Men just då var han världens bästa häst tyckte jag. Och hans granne i stallet, Chimpanzee, var ju i princip nästan lika bra. Så att just det året så hade vi två sådana kanonhästar samtidigt. Och det var ju väldigt kul. Och nu är målet att avla fram då med Green Shoe och Chimpanzee som pappa. Avla fram nya hästar som ska kunna bli världens bästa häst. Och det hade varit kul om man fick en häst som var lika bra som de här absolut bästa genom tiderna. Mm.
Och sen när vi träffades så var det också en fråga om investeringar du inte hade gjort. Och då var det bland annat Spotify. Och då så kom vi in på vilket band som... Du hoppar in i Spotify lite senare via en anställd. Men vi kom också in på ett band som är ditt band. Vilket är det?
Ja, Judas Priest, ja. Precis. Ja. Och det är faktiskt kul för att den tredje hästen det året på G. Jag döper alla hästarna på samma bokstav varje år. Så. Hästarna som var födda 2016, de var döpta på G. Och då döpte jag en annan häst till Green Manalishi. Efter en Judas Priest cover som de spelar som jag tycker bra. Och den blev också väldigt bra, den hästen. Tjänade över $1 million. Mm.
Är det Judas Priest? Är den bättre än Painkiller? Den låten?
Ja, det är den faktiskt. Men det är ju faktiskt inte Judas Priest som har skrivit den. Så att Painkiller är en av de bästa de har skrivit själva.
All right. Jag säger tack till dig Anders Ström för att du var med i podden Affärsvärlden Magasin.
Tack så mycket. Jag vill gratulera er till en väldigt bra tidning i den här nya regionen.
Ja, är det så? Du läser den?
Ja, jag prenumererar på den faktiskt. Så att, den läser jag med nöje varje gång.
Ja, vad kul. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig Helene Rothstein som idag har intervjuat Anders Ström, spelnestorn som ska bli investerarnestor vad det lyder. Vi får se. Och jag vill också göra lite reklam för vårt ledarskapspris som heter Årets ledare. Affärsvärlden har haft detta ledarskapspris sedan 1984 och den 24 november så avgörs vinnaren, eller tillkännages vinnaren. Och vi har partners som är med och möjliggör detta pris och det är Korn Ferry, PA Consulting, Mannen med Svartling och Wipro. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka eller två. Håll ut, hej då!